Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja visst, lyssnar du på CL-podden, Sveriges enda Champions League-podcast med mig, Christian Dahlström. Med mig har jag på länk demonungdomstränaren som klev ut genom fönstret och blev finanshaj, Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad har hänt sen sist vi hördes?
Jo, men det har varit mycket jobb, men också lite köpa, sälja lägenhet. Sådana aktiviteter också.
Har du gjort bra affärer eller har du gått back?
Nej, inte back, men inga jättevinster.
Nej, okej. Okay. Ja, men det låter ju som fastighetsmarknaden just nu. Själv har jag också jobbat rätt mycket. Bland annat har jag ju tryckt och sålt en tavla som jag ritade nu efter sommaren. Stilleben med sertralin heter den och finns på vadadepression.se om ni vill köpa den signerad och numrerad. Det är totalt 100 ex och jag har redan på en vecka sålt 20 ungefär av dem. Det är alltså ett stilleben i grafit och påska med en ask med mina antidepressiva mediciner på. Du såg ju ganska mycket av det jag gör, Jesper. Många gånger rättfärdigt får jag tyvärr medge. Men, och därför förväntar jag mig ett ärligt svar på den här frågan. Vad tycker du om tavlan? Du har ju sett den.
Nej, men den är väl fint ritad av dig. Men jag är ganska amazed att andra vill ha den.
Ja, jag uppskattar din ärlighet, det vet du. Sen har jag suttit på kontoret och skrivit mest. Men vi har ju två musikstudios här på kontoret, det vet ju du, Jesper, du har ju varit här. Ja. Dels den här lilla där jag är nu, där vi brukar spela in. Och sen dels den stora där liksom, ja, men band kommer och repar ibland och sådär. Både etablerade artister då, som Plura som är här ibland, och sen också lite nya artister. Och det är alltid spännande för det är samma liksom musikergäng runt omkring de här artisterna. Så man vet att det är någon som har något, så att säga, de här artisterna som är på gång på riktigt. Och nu i veckan var det en ny svensk artist här, en trevlig ung göteborgare som jag snackade lite med på lunchen och så. Och det hörs ju lite i hela kontoret när de repar, jag vet inte om du har varit här när bandet här spelar, Jesper, men det låter ut lite grann, och vilket ju oftast är ganska trevligt eftersom det är bra musik allt som oftast. Men den här gången så fastnade jag verkligen för låtarna och tänkte att fan, det här är ju riktigt bra. Så, och de berättade också att de skulle ut på en turné i Europa nu i höst och spela med en amerikansk artist som heter Alec Benjamin, som jag aldrig hört talas om. Vet du vem det är, Jesper?
Nej, inte bra kan, men det är mycket möjligt att man har hört honom.
Ja, kanske. För att de visade klipp på den här Alec Benjamin på Jimmy Kimmel och sådär. Och jag kollade på Spotify och hans mest populära låt har liksom så här en halv miljard lyssningar på Spotify. Ändå gillade jag göteborgarens musik mycket bättre, måste jag säga. Och det visade sig när jag googlade honom. Han kallar sig Boy in Space, pojke i rymden alltså. Men det visade sig att även om han är okänd i Sverige så har han fått ett litet break i just USA. Hans låtar har liksom, ja, men vet, flera miljoner streamare på YouTube och på Spotify. Jag fick lite A Star Is Born-känsla. Det här känns som en artist som kommer att slå riktigt stort och säkert rätt snart. Hans musik kan beskrivas som en slags hjärtskärande, lite androgyn, tonårs, nostalgisk, falsett, emo, pop som för tankarna till typ tv-serier som OC eller Skam och sådär. Cold heter en låt, Seven Up heter en annan låt. De här två låtarna har jag lyssnat på nästan oavbrutet nu i veckan. Jag älskar dem. Lovar du att gå in och lyssna på dem när vi har lagt på här, Jeppe?
Ja, men det ska jag försöka hinna med.
Ja, du har ju en flygresa till USA och slå ihjäl om inte annat, eller hur?
Exakt, exakt.
Jag måste säga att jag känner mig väldigt, väldigt ocool i den här artistens närhet, Jesper. Mitt liv kändes en smula meningslöst, får jag säga. Liksom tunnhårig småbarnspappa från förorten som möter cool, ultrabegåvad, genialisk musiker med tjockt hår. Det är en bedrövlig tanke, en bedrövlig syn, eller hur?
Ja, men det kan jag hålla med om.
Ja. Det är fan vilken ångest jag fick. Men en sista sak innan vi kör igång fotbollen, Jesper. Jag har nämligen fått lära mig i veckan att det finns en begravningsplats i Golestan i norra Iran också, som är på nära gränsen mot Turkmenistan. Khalid Nabi Cemetery, även kallad Kukarnas dal. Det är en gammal begravningsplats i en dal med runt 600 kukstatyer, alltså från 60 cm till 4 meter stora. Det ser så jävla sjukt ut. Det är bara väldigt apart rekommendation till lyssnarna att gå in och kolla på det. Även där fick jag lite existentiell ångest, måste jag säga, på ett sjukt sätt. Att den här Kukarnas dal har funnits i hela mitt liv då, utan att jag känt till det. Det säger någonting om hur stor världen är och hur lite vi vet. Det är intressant.
Ja, verkligen. Men tänk vilka kunskaper man tillskansar sig med genom att lyssna på den här podden.
Ja, jag menar det. Det är ju helt sjukt egentligen att vi bjuder på det här, men det gör vi. Okej, förlåt för utstickarna innan fotbollen. Vi ska foka på fotboll nu och deklarera dagens körschema. Vi kommer att snacka ner den första omgången av Champions League givetvis. Vi ska lista våra vinnare och förlorare. Vi ska prata om Erling Braut Haaland. Och i slutet av programmet har vi ett fantasy-fotbollssegment för alla som har joinat CL-podden Cup. Och det är rätt många. Det är typ 78 pers än så länge. Eller för er bara som tycker att det är kul att höra lite fantasy-story, så kan ni hänga kvar. Vi har lagt det sist i programmet för att de som inte är intresserade just ska kunna droppa av utan att känna att man missar någonting. Så det känns som en schysstare modell helt enkelt. Men vi börjar med omgången som har spelats nu i veckan, Jesper. Det var en sprakande omgång, får man säga. Två hattricks, många förluster och tappade poäng för stora elefantklubbar. Snygga mål och framspelningar. Tänker på till exempel Thiago Alcantara i Bayern som gjorde en jäkligt snygg chip i deras match. Om man ska sätta en rubrik på den här omgången, och det är jag verkligen inte säker på att vi behöver ägna oss åt egentligen, men om vi ändå skulle göra det, så tycker jag kanske trots allt att det är målvakternas omgång. Muslera var riktigt bra för Galatasaray i den 0-0-matchen. Adrian gjorde den här sinnessjuka räddningen mot Napoli som jag är säker på att alla har sett. Ter Stegen hade en magnifik uppvisning mot Barca. Guilherme gjorde den här otroliga dubbelräddningen i 88:e för Leverkusen, va, mot Lokomotiv. En match
tvärtom.
Ja, kanske var tvärtom. Och i den matchen var det även Lukas Radetzky gjorde en tabbe där när han felpassade till en spelare som gjorde mål. Så att det var målvaktsfokus i den matchen, får man säga, och i omgången rent generellt. Hur skulle du vilja sammanfatta den omgången, Jesper?
Nej, men jag tyckte det var en jätterolig omgång. Både highs and lows och ganska spretig, får jag säga.
Verkligen.
Det var ju både toppmatcher, det var som blev intressanta, det var på förhand ointressanta matcher som kanske blev ointressanta, som typ Brygge, Galatasaray och sånt som man inte trodde skulle bli hett, blev heller inte hett. Eller Lyon Zenit kanske. Men den hade det mesta, skulle jag säga.
Lite irriterande ändå att de lägger, för det var ju fyra stormatcher kan man säga i den här omgången, och båda de två, eller det var liksom parade, så de låg båda två, eller båda, alla fyra låg på kvällen, två och två, tisdag och onsdag. Borde man inte lägga dem, alltså en stormatch på 7 och 9, eller vad tänker du?
Jo, det kan man väl absolut tycka. Samtidigt är väl 9 tiden som är primetime och där vill man ha de absolut hetaste. Men för oss som har möjlighet att se bägge matcherna, så, alltså både 19 och 21, så hade det varit absolut fördelaktigt att ha placerat ut stormatcherna lite olika.
Alltså jag tänker ju självklart ur ett egoistiskt perspektiv, men jag tänker att det känns inte som att det står i nödvändigtvis i motsatsförhållande till en opportunistisk schemaläggning av UEFA heller. Alltså jag menar, om stormatcherna ligger 7 och 9, så är det fler som tunar in redan klockan 7 och som ser hela kvällen, så att säga. Även om många såklart kör dubbla skärmar på kvällen ifall det är två stormatcher, så tycker jag totalt att det borde gynna UEFA och lagen som är med också.
Ja, absolut.
Ja, skitsamma. Du, Kevin Bader har ju för vana att sammanfatta hur de olika toppligornas lag presterade på Twitter efter varje omgång. Jag tycker det är ganska intressant, måste jag säga. Så in och följ Kevin på Twitter om ni inte redan gör det. Och just den här veckan var det som följer. Alla fyra toppligor har ju fyra lag med vardera numera, så att det var fyra matcher var. Varav de tyska klubbarna gick bäst den här omgången med 7 poäng. De italienska och spanska fick 5 poäng var, och de engelska klubbarna var sämst den här omgången med 4 poäng. Inget jättespann direkt att dra några slutsatser av här kanske, men Bundesliga-klubbarna hade alltså 0-0 för Dortmund mot Barca. Leipzig vann borta mot Benfica, vilket ju båda är två bra resultat. Bayern körde över Röda Stjärnan med 3-0, och endast Leverkusen då förlorade mot Moskva. Chelsea och Liverpool förlorade och blev båda nollade dessutom i sina inledande matcher här. City vann i sin väldigt enkla grupp mot Shakhtar, det var bortaplan va? Och Spurs tappade 2-0 till 2-2 mot Olympiakos. Så lite tysk medvind och lite engelsk motvind ändå, eller vad tycker du än så länge, Jesper?
Jo, men det kan jag hålla med om. Både Spurs poängtapp och Chelseas hemmatorsk var ju verkligen inte det varken vi eller de själva räknade med säkert. Så det startade inte jätteväl för engelska lagen.
Nej, de kommer säkert revanschera sig i och för sig, men nej, det var ingen lysande inledning. Förresten, Jeppe, angående Kevin, så han är ju så överjävligt trevlig, vilket jag har nämnt tidigare i programmet. Och i förra veckan hörde han av sig till mig. Han jobbar ju för Fotbollskanalen. Okay. Och de har någon slags kampanj där de inför en match varje helg eller så, låter en supporter från vardera lag säga vad som talar för att just deras lag ska vinna den kommande matchen då. Man ska filma sig själv då och argumentera i 15 sekunder för att ens lag ska vinna. Och i helgen som kommer nu så är det ju Milano Derby, och Kevin bad mig därför att spela in en video med vad som talar för Milan i den matchen. Och hade det varit vem som helst förutom Kevin som frågat, så hade jag tackat nej på stubinen. Alltså, dels eftersom att det är skämmigt att filma sig själv förstås. Och dels för att det faktiskt inte finns någonting som talar för Milan i det här läget alls. Men jag kunde inte tacka nej till Kevin, så jag var tvungen att göra det. Känner du min ångest här, Jesper?
Ja, jag kan förstå det. Och det tog säkert lång tid att plita ner vad du skulle säga på 15 sekunder som faktiskt talar för Milan, vilket kanske inte så mycket gör.
Ja, men inte bara det. Alltså jag drog mig jättelänge för att ens börja med det. Och så, vet, funderade över helgen, kollade på bådas matcher. Så bara, fan, det ser inte bra ut alltså. Det här var i och för sig innan Inters match nu i veckan, som väl talade lite grann mot Inter. Men det var vedervärdigt faktiskt. Men jag var ju tvungen att ställa upp för att Kevin är så trevlig. Han är förmodligen den enda människan där jag hade behövt kanske en halv sekunds betänketid ifall han bad mig att knäppa någon.
Då har han skäl för det.
Ja, exakt. Plus att han är så jävla schysst och ställer upp själv. Så att man, det här klippet är otroligt skämmigt, men jag tänker att vi kan spela upp det alltså Fotbollskanalen-klippet, så ni får se hur det lät. Ni slipper se mitt lögnaktiga face i alla fall. Så var lite schyssta mot mig nu när ni får höra det här, när jag blottar mig på det här sättet. Så här lät klippet. Milan har bara släppt in ett mål på tre matcher i inledningen av Serie A. I helgen lossnade dessutom målskyttet för Krzysztof Piątek mot Verona. Inter är självklart favoriter i helgens derby, men jag tycker ändå att Milan har en ganska bra chans. Jag känner mig som en en rakt igenom falsk person, va, Jesper?
Ja, men det är tydligt.
Alltså man, som sagt, man kan inte se min blick nu då, men det, man hör ju redan på mig här att jag ljuger och ser man klippet så är det ännu mer tydligt, vedvärdigt. Okej, vi fortsätter. Inter lyckades bara få 1-1 mot Slavia Prag, dessutom genom kvittering på övertid genom Barella. Vi som hyllar Conte jämt och ständigt, Jesper, kan ju inte vara riktigt nöjda med det här, eller vad säger du?
Nej, det var, tyckte jag, en dålig match av Inter där Slavia Prag var överraskande bra och välförtjänt fick med sig en pinne, tycker jag. Jag såg inte jättemycket positivt i Inter, förutom kanske Barellas inhopp som var väldigt, väldigt bra. Men Slavia Prag, de skämdes inte.
Nej, verkligen inte. Vi fick ju varsin assist i fantasyn på Stefano Sensis skott i ribban. Vilket obegripligt, eller hur?
Ja, men det är bara att tacka.
Ja, det tackar vi att ta emot för. Precis, jag går fortfarande bara vänta på att de ska ta bort den. Men du, vi fortsätter till Chelsea då. De förlorade hemma på Stamford Bridge med 0-1 mot Valencia. Vi snackade innan matchen, du och jag, om den och tyckte att det var liksom superupplagt för vinst för Chelsea med det här nästan tragikomiska myteriet som pågår i Valencia. Tammy Abraham i stor form efter hattrick mot Wolves borta i förra helgen, och istället torskade man här, och det känns ju kanske nästan lite som att man borde vaska Europa, satsa allt på Premier League i det här läget, eller är jag för hård mot Chelsea, tycker du?
Ja, men lite för hård tycker jag. Hade de varit i en annan grupp kanske jag hade hållit med, men nu är de ju en väldigt tajt grupp. De har ju Ajax och Lille som de absolut ska kunna leverera mot, så avancemang för Chelsea känns inte alls borta baserat på den här.
Absolut inte, nej. Jag tänkte mer på att deras trupp är inte så himla bred och de behöver ju satsa allt på ligan, tänker jag, men du kanske inte håller med där.
Nej, jag tycker att man ska kunna hålla nivå i bägge turneringarna. Det är inte så att man kommer utmana om någon ligatitel i Premier League med Liverpool och Man City som ligger så långt före, men ett avancemang från Champions League hade ju verkligen gett någonting till den här säsongen som på förhand såg ganska mörk ut i och med att man inte fick värva, man bytte tränare till Lampard som kanske inte hade bevisat jättemycket än så länge, men så det är klart jag tycker att de ska ge rätt försök och försöka plocka lite poäng och för att kunna gå vidare.
Mm, jag kanske spetsar till det lite grann med att de ska vaska. Det ska de självklart inte göra. Men jag tänker, som du säger, ligatiteln är ju självklart otänkbar i Premier League. Men det känns ju ändå som att tredjeplatsen och framförallt fjärdeplatsen där är lite grann up for grabs. Men det kommer ju krävas att de alltså satsar fullt ut där eftersom de har ju ändå, det är ju Arsenal och United så där, som inte kommer ge bort den där gratis så att säga.
Nej, absolut.
Okej, stormatcherna i tisdags var ju annars Napoli-Liverpool och Dortmund-Barcelona. Jag har bara sett highlights och läst Gazettans betyg för matchen i Neapel eftersom jag kikade på Dortmund-matchen istället. Men jag tycker Erik Niva hade rätt i studion efteråt när han sa att av alla matcher som Liverpool hade kunnat förlora under den här perioden av säsongen så var det här den minst jobbiga. Vad tänker du om den matchen?
Jag kan nog hålla med Erik. Det är liksom borta mot Napoli som ska vara den största konkurrenten om avancemang. Det är ingen katastrof. Man vet ju med sig, och det har ju många supportrar lagt fram nu efteråt, att man torskade ju faktiskt mot Napoli förra året också.
Mm.
Och ändå gick och hade väldigt stor lycka i Champions League resten av säsongen. Och
förra året hade de ju en mycket svårare grupp också.
Exakt. Så jag lägger inte så stor vikt vid Napolis vinst här för Liverpools del. För Napoli är det ju skitroligt för dem att man torskade ju den senaste stormatchen mot Juventus väldigt olyckligt efter att man hämtat upp 0-3 till 3-3. Så det var ju jäkligt kul för Napoli och deras supportrar och en bra start på deras Champions League i år.
Ja, det känns ju som att det där ger en jävla skjuts med energi in i laget efter den jävligt snöpliga självmålsförlusten där Koulibaly råkade trycka in 4-3 för Juventus i den matchen. Så det här kändes som en viktig seger för dem, för moral och sådär.
Verkligen.
Jag tittade ju på Dortmund-Barcelona. Du kikade du också på den, eller?
Jag körde lite Zapp-bonanza. Just det. Så jag kollade väl på ganska många olika matcher från och till.
Mm. Det var i alla fall otroligt bra stämning på Westfalen i den matchen. En ganska rolig match ändå, även om jag har hört andra som inte tyckte det. Dortmund körde på hög energi och liksom snabba omställningar såklart. Även om de inte var särskilt kliniska när de väl fick chanser. Barcelona försökte ju sänka tempot och få igång sitt passningsspel och sådär. Vilket man ju bara lyckades med i korta stunder av matchen egentligen. Ter Stegen storspelade, fick en 8 i gazettan. Barcelona saknade förstås Messi som blev inbytt med halvtimmen kvar men som inte lyckades spräcka Dortmunds nolla. Det blev 2 kryss i den här gruppen som ju består av Inter och Slavia Prag utöver Dortmund och Barcelona. Vad säger du om läget i gruppen?
Såklart ett bra resultat för både, eller båda resultat var bra för Barcelona och Dortmund. Däremot så ser det ju krångligt ut nu för Inter där hemma mot Slavia Prag ju ska vara 3 poäng på förhand. Och där man ju kan räkna med att Barca och Dortmund ja, men plockar 6 poäng mot Slavia Prag. Eller det gör i alla fall jag. Och då blir det blir krångligt för Inter, vilket kommer kräva riktigt bra resultat mot både Barcelona och Dortmund nu framöver. Mm.
Ja, det är precis. Contes liksom, taktik är ju... Han tar ju många uddamålssegrar. Det är väl lite grann... liksom strategin på något sätt, och den är ju jäkligt bra så länge man tar de här uddamålssegrarna, men till skillnad från lag som Dortmund och Barcelona, framförallt Barcelona, känns ju som att det är givet att de kommer att köra över Slavia Prag i 2 matcher som du säger, så att om man ska köra på den här tajta lagmaskinsstrategin som Inter gör, då får man nog se till att ta de här segrarna också mot lag som Slavia Prag om man ska kunna hänga med, så det känns ju oroväckande för Inter som du säger, eller hur?
Ja, verkligen. Det var jobbigt för dem att det kom så här tidigt.
Mm, ja, verkligen. Du, vi fortsätter till Lyon Zenit som spelade 1-1. Salzburg slog Genk med 6-2. Ajax slog Lille med 3-0. Vi fortsätter därmed till onsdagens matcher. Vi kommer komma in lite grann mer på framförallt Salzburg senare i programmet. Men på onsdagen hade vi tidiga matcher mellan Olympiakos och Tottenham i Piraeus som slutade 2-2 som sagt. Sen blev det 0-0 mellan Brygge och Galatasaray i Brygge. City och Bayern vann med 3-0 vardera mot Shakhtar respektive Röda Stjärnan. Ett väldigt häftigt resultat var annars att Dinamo Zagreb vann med 4-0 mot Atalanta. Gasperinis lag är ju ofta målglada både framåt och bakåt. Och här fick vi se ett hattrick från Orsic som jag trodde var en central anfallare men som tydligen mestadels spelar vänsterytter. Och i den här matchen tydligen spelade högerytter. Vad säger du om 4-0 i baken för Atalanta, Jesper?
Jättehårt slag. Jag trodde ju baserat på föregående säsong att Atalanta skulle ha ändå chans att utmana om avancemang här tillsammans med Shakhtar. Men det känns ju väldigt oroväckande för framtiden för Atalanta om man torskar med 4-0 mot Dynamo som väl skulle vara jumbo i den här gruppen på förhand.
Ja, som har varit lite, om jag inte liksom missminner mig, så har de väl varit ganska mycket av en slagpåse senaste gångerna de har varit med i Champions League.
De har väl mött Malmö och inte lyckats vinna och lite sådana grejer. Som kanske...
Och på ganska stora förluster om inte jag missminner mig. Så det här 4-0 till dem mot Atalanta som på förhand kändes som, eller i alla fall min bok, som små favoriter mot Zagreb. Det var lite överraskande ändå.
Ja, det får jag absolut hålla med.
Men full credit till Dinamo Zagreb och till Orsic förstås, som ju är alltid kul när man upptäcker nya spelare som gör mycket mål. Då blir man ju, det piggar upp, eller hur?
Verkligen, absolut.
Stormatcherna i onsdags var ju annars förstås då PSG mot Real Madrid. som slutade 3-0 till PSG trots att de saknade Neymar, Cavani och Mbappé, men också då Juventus mot Atletico på Wanda Metropolitano. Men om vi börjar med PSGs succé mot Real, det börjar redan osa katt för Zinedine Zidane, inte sant?
Ja, det ser inte alls bra ut. Varken nu i Champions League, men heller inte i ligan där. Där man förvisligen fått med sig resultat, men man har ju inte mött de största lagen och ändå släppt in ganska mycket mål.
Och med fått resultat, de har ju ändå tappat poäng i 2 av 4 matcher. De är ju obesegrade, är ett annat sätt att se på dem, men ja.
Fortsätter det här och Zidane inte får ordning på grejerna, så vet jag inte om han kliver av självmant innan säsongen är slut. Men det är fortfarande tidigt, så vi får se vad som händer. Men jag har ju kanske inte varit Zidanes största supporter som coach, utan kanske tyckte att han kommit till ett ganska dukat bord. Men sen, det är klart, det går inte att ta ifrån honom de titlarna han tagit i Champions League, men det kanske, tiden börjar kanske rinna ut för många av de här spelarna som han har förlitat sig på.
Ja, det verkar onekligen så. Förresten så Jonas Olsson visade en intressant observation efter den här matchen. Kroos och Casemiro spelade ju båda i nummer 6-rollen, den defensiva mittfältsrollen i den här matchen. Och Olsson visade att de båda två lämnade ytan framför sin backlinje liksom samtidigt under matchen flera gånger, vilket han menade är risken med att spela med två balansspelare där ingen riktigt har fullt ansvar för att vara en som städar upp framför backlinjen helt enkelt. Hans exempel i studien var närmast övertydliga. Han menade att förutom det så gör det också, eller kan riskera att göra att pressspelet ofta blir lite sämre eftersom man bara har en lite framflyttad mittfältare då. Var väl James Rodriguez i den här matchen som får svårare att pressa på egen hand. För mig som inte fattar taktik så bra, så tycker jag att det var en intressant detalj som jag tyckte var spännande att se. Men vad tänker du om den observationen? Var den banal eller tillför den någonting?
Jag såg inte studion i den här matchen. Men jag kan hålla med och se någonting i det. Och, det kanske är så sedan, eller det är väl så sedan vill spela, att man vill inte köra lika hög press utan mer vinna bollen på egen plan halva. Men ja, det har inte lyckats jättebra än så länge.
Nej, precis. Ett av de klipperna visade, då stod både Casemiro och Kroos stod vid liksom motståndarens straffområdslinje när det blev kontring och ytorna liksom mellan backlinjen och mittfältet var liksom, ja, men det var typ halva planen som var helt öppen där. Och det menade han var katastrofalt dåligt, och det blev också målchans, om inte till och med mål i just den sekvensen. Så ja, jag skulle inte bli förvånad ifall Zidane droppar den här tanken om att köra med två stycken sittande mittfältare och bara köra Casemiro där framöver. Men vi får väl se hur det utvecklar sig. Vi fortsätter till den här drabbningen i Madrid då, Jasper, mellan Cholos Atletico och Sarris Juventus. Hur vill du sammanfatta den matchen?
Nej, men jag tyckte det till slut blev ett rättvist resultat. Jag tyckte inte Juventus förtjänade att leda med 2-0, och fullt välförtjänt kom Atletico i kapp och kvitterade på övertid. Men ganska tydligt så blir det ju att båda lagen tappat ganska mycket i defensiven. Atletico, som för någon säsong sedan i flera säsonger inte har liksom gått att göra mål på i princip, är väldigt mer sårbara, och Juventus är ju något helt annat nu under Sarri. Nu saknar man Chiellini, vilket är en stor del av Juventus försvar, men ja, nej, men det kommer inte bli lika många hållna nollar för Oblak och Chesney den här säsongen, kan man ju lätt se.
Nej, precis. Och Atletico dominerade ju i luftspelet i den här matchen ganska brutalt. Och Juventus ser ju skakiga ut på defensiva fasta, inte minst eftersom de saknar Chiellini kanske. Men de tappar ju också 2-0-ledningen här, även om den inte var välförtjänt så hade de den. Och det är också ett väldigt liksom okaraktäristiskt scenario i Juventus om man ser historiskt. Är det här på något sätt priset man får betala för att spela med Sarris mer expansiva, offensiva fotboll, tycker du? Och är det värt det i sådana fall, tror du?
Det är en jättebra fråga och jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det. Samtidigt så det sista målet kommer ju på en fast situation där som du säger Juventus inte är jättestarka. Nu saknar man kanske sin bästa huvudspelare i Chiellini också och har Bonucci och De Ligt som backar, mittbackar och De Ligt har inte kommit helt rätt in på det heller. Så jag vet inte om jag ska säga att det här är en tappad vinst på grund av spelsättet eller mer på kanske mer på truppbygget i så fall.
Ja, men alltså Chiellini är borta, men det var väl också liksom lite grann därför man tog in De Ligt, för att han skulle kunna, nu är han ny och han ska spela sig in i systemet och så vidare, men just nickspelet var väl en av hans uspar, varför man tog in honom. Eller har jag missförstått saken helt och hållet?
Jo, men han var jättestark förra säsongen, det man såg fick se av Ajax, så det är klart man hade förväntat sig att han skulle dominera ännu mer än vad han gör i Juventus. Och nu känns han känns väldigt liksom skakig och inte alls på rätt plats när det kommer till fasta.
Nej, det är kanske lite oroande även om han säkert kommer att växa in i rollen och så vidare. Och ni har väl den här Demiral som och Rugani om man så vill där bakom. Men du, 2-2 borta mot Atletico är ju ändå på förhand inget så här jättedåligt resultat. Det är ju ganska bra, även om sättet på vilket man liksom tappade ledningen och sådär gjorde att man kanske hade anledning att känna sig lite besviken efteråt. Men vilka positiva detaljer tar du med dig som Juventino från just den här matchen?
Nej, men resultatet är ju det stora, att det här är ju den svåraste matchen på förhand i gruppspelet mot den som ska vara den hårdaste, svåraste motståndaren. Så det känns ju jättebra att få ett 2-2 resultat med sig hem. Sen jag har ju varit ganska skeptisk till Higuain i några år. Och blev väl inte mindre skeptisk i inledningen på den här matchen. Men sen visar han ändå klass och serverar en jättefin passning till Cuadrado som sen avslutar underbart fint.
Det krävs ju också lite karaktär att inte lägga passen till Cristiano Ronaldo när han kommer farande där, utan att ha den kylan och vänta på Cuadrado.
Ja, precis. Det kanske är så att Higuains ego är inte mottagbart till den effekten som Cristianos ego ändå kommer med, eller vad man ska säga. Så det kan ju vara en positiv sak, för många gånger förra säsongen så var det ju att allt skulle gå till Cristiano och de andra spelarna kändes liksom i många fall rädda att göra något annat. Så det
spelar kanske biroll lite väl mycket kanske.
Ja, precis.
Du, med det sagt har det blivit dags att lista den här veckans vinnare och förlorare. Vi kör 3 vinnare och 3 förlorare var, listade utan inbördesordning i vanlig ordning. Vi börjar med vinnare och jag inleder med min första vinnare som är då Erling Braut Haaland, den 19-årige norrbaggen som alltså gjorde ett hattrick i första halvlek av matchen mellan Salzburg och Genk. Min andra vinnare är Kalidou Koulibaly som var en gigant i matchen mot Liverpool och revancherade sig för ett par lite skakigare insatser i början av Serie A och inte minst det här baklängsmålet mot Juventus som vi snackade om. Han fick en 8 i Gazzetta dello Sport, vilket är väldigt högt, och han hjälpte Napoli att ta hem 3 viktiga poäng i första gruppspelsmatchen mot Liverpool. Min tredje vinnare är Angel Di Maria som fick 8 i betyg även han i Gazettan efter 2 mål mot sin gamla klubb Real Madrid och en riktigt bra match i övrigt när PSGs hela anfallslinje ju fattades dem. Vilka vinnare har du tagit med dig den här veckan, Jesper?
Jag är med på dig om Di Maria. Det är jäkligt kul att liksom, trots de stjärnorna man har värvat in i PSG så är det han är väl inne på sin 4:e eller 5:e säsong nu i Paris, kliver fram och gör det, och mot sin gamla klubb dessutom som du nämnde. Sen Haaland är ju svår att bortse från, och även Orsic som kliver in och gör ett eller båda två gör hattricks på den här nivån. Mm. I sina klubbar som kanske inte är ansedda som de största. Så det är också jäkligt kul. Men jag kan inte blunda för Ter Stegen som gör en jättematch, rädda straff. Och verkligen, det har varit mycket rubriker nu sen matcherna att han får för lite rubriker. Och det är han helt förtjänt av.
Ja, jag är helt med dig där, måste jag säga. Och det här är ju inte en trots att han får lite för lite cred, så är det ju inte en ny spaning. Det är många som har pratat om att man kanske borde klassa honom som världens bästa målvakt just nu efter den här matchen, och efter att han har varit konstant bra under ganska lång tid. Jag ser inte alla Barcelonas matcher, men jag tycker att han känns som den mest stabila och pålitliga målvakten som finns där ute. Även alltså, hans mentala styrka verkar ju otrolig. Mm. Så jag är väldigt imponerad.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, vi kör då förlorare istället. Jag börjar med Antonio Conte. Inte gjorde en slät figur mot Slavia Prag och var ytterst nära att förlora. Conte fick dåliga, om inte katastrofala, betyg i Gazettan. 5,5 fick han där, vilket ju knappt godkänt ungefär. Hans stjärnvärvning Lukaku fick sämst betyg på plan dessutom. Bara 4,5.
Riktigt svag,
precis. Min andra förlorare är trots allt då Premier League. Ingen katastrofal inledning kanske, men en vinst på 4 matcher är ändå klart underkänt. Mest oroväckande för Premier League var kanske ändå att Tottenham tappade poäng och fortsätter att spela dåligt, vilket inte minst gjorde poddbekantingen Alan Josef ledsen på Twitter, såg jag. Min tredje förlorare är Zinedine Zidane, som blev avklädd, får man väl ändå säga, av Thomas Tuchel och hade extremt svårt att reagera på PSGs överläge och taktik i den här matchen. Zidane har en tuff period framför sig med svåra matcher. Jag tror att de möter till exempel Sevilla med Lopetegui och så vidare framöver, och det har redan nu börjat talas lite grann om att Zidane lever lite farligt i Real Madrid om resultaten inte blir bättre. Man ligger visserligen då trea i La Liga, men har ju som sagt då tappat poäng i 2 av 4 matcher där med. Så det ser inte bra ut, och framförallt har inte spelet sett bra ut. Det var mina 3 förlorare, Jesper. Vilka är dina?
Jag har plockat med mig Tottenham som du säger tappar 0-2. Till 2-2 mot Olympiakos och verkligen inte såg bra ut, och speciellt Eriksen har ju fått extremt mycket kritik efter den här matchen, rättmätigt. Det kändes som en match som de bara skulle vinna, men samtidigt så har de har visserligen Bayern i gruppen, men Röda Stjärnan ska ju vara ett lag som Tottenham i slutändan ska besegra, och även Olympiakos hemma ska ju också bli en vinst. Så dåligt resultat av Tottenham, men de borde gå vidare ändå. Sen har jag också valt att, förutom Atalanta som vi har varit inne på, så även Leverkusen gör ett jättedåligt resultat för deras del när de torskar mot Lokomotiv hemma. Vilket innebär att det här var ju den enklaste matchen på pappret. Alltså hemma mot den konkurrenten om tredjeplatsen kan man säga. För Juventus och Atletico ska man ju egentligen inte rå på. Så det här var ju ett väldigt hårt slag för Leverkusen. Och precis som du nämnde i början här, tror jag att det kommer ju efter en extrem målvaktstavla. Vilket kan bli extremt kostsamt.
Det var alltså målvakten spelade ut en mitt i plan och missar passen till en mittfältare lite grann som en spelare plockar upp och sätter den på ett tillslag, va?
Ja, ett tillslag från 40 meter eller något.
Det var ju snyggt avslut i och för sig då, men det var ju väldigt klantigt. Det var dina tre förlorare, eller?
Ja, det var väl mellan 2 och 4 någonting. Mm.
Du, innan vi går in på avsnittets sista segment med fantasy, så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om det här nya stjärnskottet Erling Braut Haaland. Jag har googlat honom en hel del och det jag har fått reda på är att han är 1,94 lång, Jesper. Son till Alf Inge Haaland som är en norsk ex-landslagsman som spelade i bland annat Leeds och Manchester City. Sonen Erling är också född i Leeds och han är tydligen ett diehard Leeds United-fan. Men hans claim to fame förutom det här hattricket då, det är ju kanske att han i somras gjorde 9 mål i en och samma match mot Honduras i U20-VM. Han satte bland annat de 2 avgörande målen i den matchen till 11 och 12-0 i slutet av matchen där, så att de verkligen bärgade den segern. Erling spelade i Bryne innan han gick till Molde i norska ligan då, och han var ingen vidare målskytt. Han gjorde vad jag vet inte ett enda mål för Brynäs A-lag. Ni får gärna rätta mig om jag har fel på Twitter. Det är lite svårt att hitta information om så här unga spelare som precis har slagit igenom, men jag tror inte att han gjorde någon mål för Brynäs. Och i Molde blev han lite mer av en målskytt innan han då köptes av Red Bull Salzburg i augusti för ett år sedan. Han joinade dock Salzburg först efter säsongen i Norge, det vill säga i januari, och han debuterade för Salzburg i en träningsmatch mot lokalkonkurrenten Anif där han gjorde 1 mål på sitt halvtimmes inhopp i den matchen. Vad tänker du rent spontant om den här unga talangen, Jesper?
Nej, han ser ju jättespännande ut. De målen han gör, det är ju inga turmål, utan han har storleken, han är snabb, bra avslutare. Så nej, men det kan bli bra för honom. Det var ju några år sedan som, jag vet inte om du minns, Jonathan Soriano, den gamla Barça B-spelaren som aldrig riktigt slog igenom i Barcelonas A-lag, men han gick ju till Salzburg och liksom öste in mål och snittade 1 mål per match ungefär. Vilket liksom skulle kunna appliceras på Haaland också, men nu när han bevisar i på den här nivån i Champions League att han öser in mål även där, så får ju det mig att tänka att det här är något helt annat än en okej, spansk spelare som kommer och gör mycket mål i österrikiska ligan. Så det ska bli jäkligt spännande att se hur långt Haaland kan gå.
Verkligen, och jag tänker att hans psyke verkar tala för honom också. Jag vet inte, jag hörde att han har Mino Raiola som agent redan nu. Jag är osäker på om det är helt sant, men Raiola verkar i alla fall ha varit inblandad i affären mellan Molde och Salzburg. Och i ett kort klipp på YouTube där någon slags norsk fryntlig programledare hänger med Erling i Salzburg på deras träningsanläggning och sådär, så frågar han om det här med Mino Raiola. Och jag tänkte att ni ska få höra vad som sägs där. Jag skickade det klippet till dig innan. Hann du kika på det, Jesper?
Ja, jag lyssnar på det. Eller kollar.
Okej. Men jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad som sägs. Det fanns ingen textning på det här klippet. Vi får väl hjälpas åt, Jesper. Men jag tror att samtalet går till ungefär så här. Ni ska få höra det själva, men typ så här. Programledaren frågar om Raiola är hans agent. Haaland svarar då att han inte har skrivit på något kontrakt med Raiola. Vilket man har hört, tycker jag, annars om Raiola, att han inte har formella kontrakt med spelarna utan kör på känn på något sätt och tar betalt vid själva affärerna, bara då inom feta situationstecken, för han tar ju ganska bra betalt då. Men sen får Erling frågan, eventuellt då, eftersom jag inte fattar norska riktigt, men han får frågan om hur Raiola är som person. Haaland svarar att han är den vänliga typen, en direkt och ärlig typ som aldrig ljuger för dig, vilket jag tycker att man också har hört från andra spelare, så det är väl i linje med ens bild av Raiola sen tidigare, även om kanske klubbledare verkar ha en något annan bild av det här med sanningshalten hos Raiola, tror jag man kan säga. Han företräder ju i och för sig klubbar ibland också, men framförallt så jobbar han ju för spelarna. Programledaren frågar i alla fall ifall Haaland har träffat Raiola face to face, men det har han inte, säger han. Programledaren skojar då och säger att han ljuger, och Haaland säger att de bara snackat via FaceTime. Med den väldigt otillförlitliga översättningen ska ni få höra klippet. Så här låter det.
Mino Raiola, brukar du ha något? Är det hans agent då?
Ja, jag skriver med nog, men jag är i kontakt med honom.
Vad typ är det när du pratar med honom?
Nej, en vänlig typ han.
Vänlig typ? Ja, det kan...
Men och direkt.
Han är direkt, ja.
Han ligger inte till dig.
Nej.
Han är en ärlig type.
Ja.
Och det är sådana folk ser dig pris på. Ja. Så ärlig med
mig. Ja. Han har ju garanterat en plan för det.
Ja, det är... Alltså, du måste starta en plats, och det är att börja att leverera varan.
Ja. Har du truffat honom face to face, eller har du bara det att snacka på telefon? Nej, det var inte det. Bara på telefon. Jag sätter ut din liv.
Nej, men... FaceTime, vet du, FaceTime.
FaceTime, ja. Fy fader, alltså min och Raiola.
Okej, och det jag tänker på när man ser det här klippet är att Haaland verkar extremt onevrotisk och lugn. En liksom glad gamäng med extremt bra självförtroende och sådär. Det känns ju som bra egenskaper att ha om man ska konkurrera i de här miljöerna, förutom att han är fysisk bäst med 1,94 och så vidare. Vad tänkte du när du såg det här klippet, Jesper?
Nej, men jag håller med om att han verkar väldigt väldigt liksom soft och inte så spänd och jäkligt, ja men ganska cool för att vara 19 bast liksom.
Ja, precis. Det var även i intervjuerna efter den här matchen så framstod han på det sättet att han är liksom, han verkar inte tagen av stundens allvar, nästan lite så här, lyckligt ovetande så om storleken på liksom matcherna och pressen och alla pengar som inblandade och så vidare, och det känns ju som en väldigt väldigt bra egenskap att ha när man ska liksom sedermera ta nästa steg i karriären. Jag tänker att hans, det faktum att hans pappa är ex-proffsspelare på hög nivå. Jag tror att han spelade i VM 94 och sådär. Jag är osäker, men i alla fall det känns ju som att han har fått det här lite grann med modersmjölken. Liksom, han vet vad det här handlar om. Han har liksom förmodligen bra rådgivare omkring sig och sådär. Det är förstås ingen garanti för att man ska lyckas. Men det känns ju ändå som att det är väldigt många pusselbitar i bakgrunden som talar för att han ska fortsätta ta nästa steg. Håller du med om det?
Ja, det gör jag verkligen. Jag tror det kan bli riktigt bra om han tar det lite lugnt nu och inte kanske hugger på typ United-erbjudandet på en gång eller något liknande.
Du utgår från att Solskär kommer att försöka köpa någon, eller?
Jag tror att det kommer komma sådana rykten ganska fort, ja.
Ja, men de ryktena har redan uppstått, vilket jag tycker är lite lustigt. Alltså, det kan säkert mycket väl bli så, men bara det här, så här kopplingen, en norsk spelare, en norsk tränare, du ska ju automatiskt bara bli av en affär, det är ju lite märkligt. Men Solskjaer var väl i och för sig i Molde tidigare, så de kanske kände varandra sen där. Så det är inte en ridiculous koppling, men det finns, känns det som att det finns ganska många andra parametrar som ska stämma, och att det inte bara Jolly Norwegian-kopplingen som kommer att avgöra var han går nästa gång.
Nej, absolut inte.
Okej, du, vi ska snacka lite fantasy också tänker jag innan vi lägger på för idag. Jag hade ju faktiskt Håland i mitt lag, Jesper. Bra scoutat, eller hur?
Ja, det var jäkligt, jäkligt snyggt måste jag säga. Det var flera som hade, men jag vågade inte gå på den.
Nej. Jag hade Lautaro Martinez innan och bytte ut honom mot Håland sent innan. Det fick man ju bra pris för. Dock inte som kapten, vilket ett par andra hade i CL-podden Cup. Vilket gjorde att de drog ifrån direkt. Jag hade en i övrigt ganska dålig omgång trots Håland där. Till exempel Agüero då som ju inte startade till exempel. Vilket gör en ruggigt irriterad. Men det är som sagt omöjligt att lita på Pep i fantasy-sammanhang. Men jag tänkte ändå att han är så sjukt bra form och så vidare. Så att han skulle starta. Du hade väl också Agüero, Jesper? Hänger du kvar på honom då? Eller blir det byte, tror du?
Ja, men jag hade honom. Men jag, alltså det är svårt. Alltså, för de har ju Dynamo Zagreb hemma. Vilket, trots Zagrebs fina start nu. Alltså, det kan ju bli 8-0 liksom. Ja, då vill man ju ha Agüero om han hänger fyra. Men det är ju skitsvårt med Pep alltså. Jag tror ändå. Jag tror nog jag ligger kvar med honom. Jag kommer ju vara på andra sidan Atlanten så kommer inte ha lika stor möjlighet att titta på allt det här så nära inpå. Så jag kommer nog göra mina byten redan.
Du ska vara i USA med din tjej också ska vi säga. Så att du kommer inte ha kanske sociala möjligheter att flippra med din telefon.
Nej, lite så. Så jag gör nog mina förändringar redan i kväll. Och då tror jag håller fast vid Agüero och chansar.
Ja, jag lutar nog åt det också. Men om det inte blir bra den här omgången så då byter jag nu ut honom. Jag var ju nära på honom som kapten här också. Det hade ju varit extremt dåligt eftersom han blev ju nollad totalt. Otroligt frustrerande. Jag hade ju också Sterling i den här matchen som ju inte heller. Alltså det är ju inte helt vanligt att Manchester City gör tre mål och Sterling inte är inblandad i något av dem.
Nej, verkligen.
Så hade jag i och för sig också Ederson då som höll nollan och som känns fortsatt given i mitt mål där. Bayern är ju ett annat lag som har en överkomlig grupp och som har startat bra. Där tycker jag att man kan kanske kika lite extra. PSG har Galatasaray nu i nästa omgång som väl är om 2 veckor och sen dubbelmöte mot Brygge som i och för sig höll nollan första gången va? Men det känns ju som att det finns många fina poäng att hämta i PSGs lag där. Ajax tycker jag också känns bra efter vinsten och en ganska överkomlig grupp för dem. Vilka lag eller spelare fingrar du lite extra på inför kommande omgångar, Jesper?
Jag tänker nästan mer på vad jag ska byta ut. Jag chansade ju på att Inter skulle plocka mycket poäng mot Slavia hemma. Men så Martinez, Lautaro Martinez ligger ju i riskzonen. Sensi tror jag.
Blir det Haaland-bytet?
Nej. Ja, nu är det för sent med Haaland. Nu får jag stå mitt kast resten av säsongen känns det som.
Så du ska bara tuppa dig och behålla din värdighet istället för att gå på vem som är hetast.
Exakt.
Ja, det är aldrig en bra strategi.
Sen sitter jag på lite Benfica-lirare som inte gjorde mig så nöjd. Så de kan nog ryka
Pizzi.
Upp. Pizzi. Såg ju jävligt bra ut på förhand men föll inte så bra ut. Jag hade nog hållit mig borta från Inter totalt. Mm. Det här var den matchen de verkligen skulle göra poäng, vilket inte skedde. Och nu har de ju Barcelona och Dortmund i någon sorts ordning framöver.
Så där. Jag kan i och för sig tänka mig att ligga kvar på Sensi som ju bara kostar 5
exakt.
Krediter. Och han är ju kanske mest given tillsammans med Brozovic på deras mittfält. Barella var ju på bänken, började där i den här matchen till exempel. Och Sensi har ju en betydligt mer offensiv roll än jag kanske hade trott inför säsongen. Så det känns ju ändå som en man kan lägga kvar på den bara på budget. Av budgetskäl så att säga.
Exakt. Men jag tror jag kommer gå in på Liverpool som torskade första matchen, behöver studsa tillbaka, har Salzburg hemma nu och sen har man ju, vad blir det? Genk borta. Så där tror jag att både Mané som redan är i mitt lag och eventuellt några nyförvärv kommer plocka poäng.
Med det sagt så har det blivit dags att dra pluggen ur det här avsnittet av Selpodden. Ha det bra på din resa nu Jesper, så hörs vi om 2 veckor igen eller så. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni fortsätter ladda ner podden. Ha det bäst nu. Ciao!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.